Vad roligt att vara här. Och att ni ville ha mig här. Katti heter jag. Katarina sa att jag kunde berätta lite om mig. Så. Och jag vet inte vad som är intressant. Och vad som inte är det. Så jag drar några saker. Och om man tycker att det här vill jag veta mer om så kan man fråga. Om man inte vill det så kan man bara glömma bort det. Jag är född och uppvuxen i Tyskland. Och kom till Gotland 2013 för första gången. Och hängde mycket liksom i Bush och Rone. Och då kom jag för att jag ville till Sverige. Och trodde att tyskar inte åker till Sverige. Jag är uppvuxen i södra Tyskland, till alltså gränsen mot Schweiz och Frankrike. Det är 2 mil till Schweiz och 3 mil till Frankrike. Så i min värld åkte ingen till Sverige. Jag hade sett mycket så här tyska filmer inspelade i Sverige. Inga Lindström heter de. Så jag hade liksom den här vackra bilden av skärgård och röda hus och så. Och folk som går och plockar svamp. Och så kom jag hit och så bara, ja, tyskar, det har vi gott om. Okej. Okay. Men då var det liksom via min ungdomspastor som kände Jesse Ashman. Så då fick Jesse hit mig. Och sen stannade jag. Jag flyttade till fastlandet, pluggade till pastor i Örebro. Har varit lite utanför Örebro, lite i Norrköping. Och nu flyttade jag med min man Arvid och våra barn, vår son Frank, hit för ett år sedan. Så nu är vi tillbaka och nu ska vi stanna, har vi tänkt. Så vi bor i Rone och jag ska börja jobba i Söderkyrkan från 1 december. Så det är roligt. Ja, jag droppade av Frank och Arvid på scouterna i Lojsta precis på vägen hit. Så det här är första gången jag är själv utan dem sedan Frank föddes. Och det är stort och det är lite läskigt. Ja, så vi får se hur det här går, helt enkelt. Men vi kan bara knäppa händerna en liten gång till. Tack Jesus att du är här med oss. Tack för fantastisk musik och salmer och sång som vi får lyssna till och stämma in i. Tack för den här fantastiska naturen runt omkring oss. Jag ber att du öppnar våra hjärtan. Och att du får lyfta fram det som ska lyftas idag. Det som du vill belysa och få fram. Jag ber att din frid och hopp och din kärlek ska få lysa igenom mina ord. Och att den ska få lysa in i våra liv. Tack att du är här och fyller snäckan med din närvaro och med din frid. Vi ber så i ditt namn, Jesus. Amen. Stina bad mig att predika om skapelsetid. Och det ska jag göra. Mm. 2021 skickade ett gäng forskare ut en enkät till 10 000 ungdomar i 10 länder i världen. Australien, Brasilien, Finland, Frankrike, Indien, Nigeria, Filippinerna, Portugal, Storbritannien och USA. Målet var att undersöka klimatångest bland unga. Forskarna fick då svar från 1000 per land, så att det blev 10 000 sammanlagt då. Det var människor mellan 16 och 25 år. Av dem kunde alla, alltså 100%, känna igen känslor av oro över klimatet och framtiden. 59% kände en mycket stark eller extrem oro. Mer än hälften rapporterade att de kände sig ledsna, rädda, arga, hjälplösa, maktlösa eller kände skuldkänslor. 45% berättade att klimatoron påverkade deras vardag negativt. 75% upplever framtiden som hotfull. Många känner sig svikna av sina regeringar och vuxna runt omkring. Världsnaturfonden WWF skriver på sin hemsida: det är svårt att överskatta klimathotet. Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna får katastrofala följder som global avsmältning av glaciärer, höjda havsnivåer, fler och mer intensiva extremväder som perioder av extremhetta, torka, skyfall, stormar som i sin tur ökar risken för följder som skogsbränder och översvämningar. De fattigaste och mest sårbara människorna på vår planet drabbas hårt, bland annat på grund av hotad livsmedelsproduktion. Men även vi i Sverige kommer att drabbas allt oftare. Därtill hotas viktiga arter, livsmiljöer och hela ekosystem. Nu räknas varje tiondelsgrad. Slutcitat. Vilken inledning, va? Vår planet mår riktigt dåligt. Det är ingen överraskning, tror jag, för någon av oss här. Vi har ju under rätt lång tid nu passivt försummat och aktivt förstört. Dels av okunskap. Mycket har ju kommit till i efterhand, men väldigt mycket också av girighet. Forskarna har varnat länge för konsekvenserna av vår vilja att ha mer. Och ändå så väljer människorna gång på gång den egna bekvämligheten och kortsiktig njutning för det som är rätt och gott och bra långsiktigt. 60% av våra utsläpp här i Sverige kommer från den privata konsumtionen. Alltså vad du och jag handlar, vad vi äter, hur vi bor, hur vi förflyttar oss, vad vi har på oss. 40% kommer från den offentliga konsumtionen, alltså kommunal och statlig. Många av våra utsläpp sker dessutom inte ens här, utan utomlands. Genom saker vi köper eller när vi reser. Men inte minst är det kläder vi har på oss. Textilindustrin orsakar dubbelt så mycket utsläpp än flygindustrin, som vi så gärna ställer liksom mot skampålen och pekar dit att liksom sluta flyga. Men det är lika mycket vad vi har på oss och vad vi handlar. Eller mer, dubbelt så mycket i det här fallet. Hör det här hemma i en predikan, kanske någon undrar. Ja, det gör det. Världen angår oss. Och vad du och jag gör påverkar människorna runt omkring oss. Jag önskar att det vore annorlunda, att våra val faktiskt bara berörde oss. Lite i det här individualistiska tänket som vi ändå har och som jag som 90-talist är uppvuxen i. Så skulle det vara skönt att mina val bara var mina. Men det är de inte. Mina val påverkar väldigt många som jag inte ens ser eller känner till att de finns. Som kristna har vi ett ansvar att stå upp för de minsta, de utan röst, de förtryckta. Jesus sa, vad ni gör för en av dessa mina minsta, det gör ni för mig. Och det gäller hela skapelsen. Ibland när jag börjar prata om klimatförändringar eller om djurskydd så har någon välmenande person sagt, jag förstår att du tycker det är viktigt, men inte i kyrkan, va? Här ska vi prata om Jesus, och Jesus kom för att rädda människor. Så det ska vi prata om, Jesus och människor. Och jag har fått den här responsen i de två församlingar som jag jobbat i hittills. Jag har haft två tjänster innan den jag ska ha. Och jag har fått den här responsen av personer som har menat väldigt väl. Som älskar Jesus av hela sitt hjärta. Verkligen har ett hjärta som slår för Jesus och för människor. Men som absolut inte kunde se att Jesus hjärta slår för hela världen. Att det inte bara är vi tvåbenta varelser. Utan även de som har 4, 6, 8, jag vet inte riktigt hur många ben. Som kanske inte har några ben överhuvudtaget. Att Jesus hjärta slår för hela skapelsen. Katarina nämnde det, att vi är i skapelsetid. Den här tiden i kyrkoåret som inte officiellt kanske är en del av det svenska kyrkoåret. Men som firas världen över. Season of creation. 1989 utsåg den östortodoxa kyrkan 1 september som en dag av bön för skapelsen. Det är också deras nya eller liksom början på det nya kyrkoåret. Och sen började fler kyrkor haka på. Och nu har det blivit en hel månad som börjar 1 september och slutar på Franciscusdagen 4 oktober. Så en hel månad som ska ägnas åt skapelsen. Och det här är en viktig tid. Tanken bakom är att be för världen, för makthavare och beslutsfattare, för alla oss individer, för djuren och för ekosystem, för skapelsen. Men det är också en tid där vi ska lära oss mer om världen. Vi ska lyssna, vi ska sprida ordet och agera, anordna möten, skriva namninsamlingar och påverka. Samtidigt så ser skapelsetid som ett firande. Det är inte en tid av 4 veckor liksom, dåliga nyheter och klagande över hur det ser ut och vad som har hänt. Utan det är ett firande av det här som vi är en del av. Jag är så otroligt stolt över att vi som Ekumenia kyrkan är med i det här. Att vi tar vår situation på allvar. Vi har utlyst klimatnödläge, vi är en del av Grön kyrka och vi är en del av Season of Creation. För det här är så viktigt. Det berör så många. Ibland framställs det som något framtida problem. Men det är ju här och nu och det påverkar unga människor, inte minst här och nu i vårt land. Sen påverkar det väldigt, väldigt många fler på andra ställen. Men det är liksom någonting stort just nu. I år är temat för skapelsetiden hopp och handling tillsammans med skapelsen. Och det är det fokus som man vill lägga på, hopp och handling. Utgångspunkten är ett utdrag ur Paulus brev till församlingen i Rom. Och den texten tänkte jag att vi skulle läsa tillsammans nu. Så vi kommer läsa ifrån Romarbrevets 8:e kapitel, verserna 19-28. Och nu pratade jag precis innan om det, att jag läser från Folkbibeln. Och jag hoppas, vi tror att det är samma översättning, men ni kommer märka det. Ja. Skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Jag kanske vänder mig och läser från eran, så har vi exakt samma. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Det här skriver Paulus någon gång runt år 57-58 efter Kristus. Han är ju farisé i botten, om ni minns. Och det betyder ju att han har väldigt mycket bättre koll på profeterna än de flesta av oss som sitter här nu. Tror jag. Framförallt har han väldigt mycket bättre koll än jag hade. Så jag behövde läsa i en bibelkommentar. Och då insåg jag väldigt fort att de här tankarna inte är särskilt utmärkande för just Paulus. Alltså att det är något nytt som Paulus har kommit på. Sättet att prata om skapelsen som våndas och suckar. Som lider. Utan det här är en tanke som Paulus har plockat upp från profeterna. Jesaja, Jeremia, Hosea och Sefania konstaterar just samma sak. Skapelsen lider under konsekvenserna av människornas synder och Guds dom över dem. I de texterna, eller i deras texter, finns det liknande bilder av hur jorden, djuren och naturen våndas och lider utan att själv ha orsakat det. Hela skapelsen suckar och våndas. Paulus knyter an till den här gammaltestamentliga tanken om att hela skapelsen bär konsekvenserna av Guds dom mot synden. Och i profeten Joels ord ekar Paulus lite i om hur djur och växter lider och längtar efter Gud. Att det finns också en längtan i skapelsen efter att Gud ska ingripa. Och här i Paulus text finns en tanke om att allting hör ihop. Att vi hör ihop. Om att Gud skapade allting i relation till varandra. Att människan är en del i ett väv som Gud såg var gott en gång i tiden. Som var tänkt att vara gott. Människan har aldrig stått utanför, oberoende. Det är ju tvärtom, vi är mest beroende av resten av skapelsen. Ibland pratar vi om skapelsen som något självständigt. Och så är vi här, och där är skapelsen. Men vi är en del av skapelsen, mitt i den här klungan. Vi kan inte leva utan flora och fauna. Ändå så är det moderna syn på jorden att det är en resurs att exploatera. Som vi kan göra lite vad vi vill med. Det är inte en gåva att vara rädd om eller en relation att vårda. Paulus beskriver det här lite som ett kollektivt straff. Domen över människornas synd påverkar alltihop. Att det skedde genom honom som la skapelsen under förgängelsen. Och jag tror att den här tanken om kollektiva straff är rätt svårt för oss idag. Åtminstone för mig. Jag har väldigt svårt för att förstå den. På Bibelns tid var det en mer vanlig tanke. Ni kanske minns från Moseböckerna att skuld kunde gå i arv från generation till generation. Åtminstone för mig idag är det en rätt främmande tanke. Framförallt när det kommer till att oskyldiga drabbas. Men jag försökt att översätta den här bilden till passivrökare. Passivrökare utsätts för exakt samma typer av hälsorisker som rökaren själv, läste jag på internet. Det är lika farligt. Passivrökare drabbas lika hårt. Utan att själv vara skyldiga, utan att själv hålla i ciggen och liksom aktivt andas in, så står man bara att stå bredvid. Gör att man är lika drabbad. Ungefär så tänker jag att Paulus tänker att det var liksom, eller är för jorden. Att jorden drabbas utan att själv ha orsakat lidandet. Och i många fall drabbas ju skapelsen hårdare än vi som har orsakat. Jag upplever att det inte pratas så mycket om synd längre. Och när det görs så är det mer så här sexuell synd eller kanske ekonomisk synd som vi kan prata om, girighet. Men väldigt sällan vi pratar om strukturell eller ekologisk synd. För vårt sätt att leva skapar smärta och lidande för hela skapelsen, inklusive oss själva. Det går inte att blunda för den här verkligheten. Och vi kan inte kompensera genom att bara sopsortera. Det krävs så mycket mer av oss. Och vi har så många fler möjligheter att göra goda val än många av våra syskon världen över. Ändå finns det hopp, skriver Paulus. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi delar på ett otroligt starkt hopp. I hoppet är vi frälsade, skriver Paulus. Och hopp är inte positivt tänkande. Hopp är tillit. Hopp är tillit att vi kan förändra världen. Att vi kan trampa upp nya stigar, ändra invanda beteendemönster och bryta strukturellt förtryck och exploatering. I Season of Creations guide, eller jag tror de kallar för Celebration Guide eller sånt där, så skriver de att hopp är en process som leder till växt. I Romarbrevets 5:e kapitel, vers 4, så skriver Paulus att lidande ger tålamod. Tålamod ger fasthet och fasthet ger hopp. Det är inga quick fix, det är ingen liksom snabb förändring, utan det är en långsam, ibland väldigt svår, varaktig process. Och det hoppet vi har, bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han gett oss, skriver Paulus. Och det här hoppet sporrar oss att agera långsiktigt. Det ger oss kraft och möjligheter. Hopp och handling tillsammans med skapelsen, det är årets tema. Och i en av texterna som finns på Season of Creations hemsida så står det: hopp är att veta att imorgon blir bättre för att Jesus är uppstånden. Livet segrar alltid. Jag upprepar. Hopp är att veta att imorgon blir bättre för att Jesus är uppstånden. Livet segrar alltid. Vårt kristna hopp leder till förvandling. Och förvandling kräver tid. Vi måste ha tålamod. Vi måste kunna se längre än vår egen kortsiktiga vinst. Skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Vi har ett ansvar. Vi har något att svara på också. Vi behöver lyssna till de förtryckta, till de som lider, till de som drabbas av våra val. För vi är kallade att leva ett liv i försoning. Och att stå upp för skapelsen, att ta ansvar för skapelsen, det är ett försoningsarbete. Så låt oss engagera i det, att engageras i ett försoningsarbete med skapelsen. Att försonas, att göra rätt mot skapelsen, mot oss själva och mot vår omvärld, djur och natur. Våra syskon världen över som drabbas. Låt oss reparera och skydda. För så älskade Gud världen. För Jesus har det aldrig bara handlat om människor, även om vi ibland kan få det till det. För Jesus har det alltid handlat om hela världen, människor, djur och natur. I Markus evangelium säger Jesus: gå ut och predika evangelium för hela skapelsen. Så låt oss följa i Jesu fotspår och förkunna försoning och befrielse, nytt liv och nåd för hela skapelsen. Det finns hopp. Låt oss vara det hoppet. Jag vill avsluta min predikan med att be Svenska kyrkans biskopars bön för klimatet. Så knäpper våra händer och ber. Evige Gud, hela jorden är full av din härlighet. Till dig bär vi fram skapelsens våndor i klimatkrisens tid. Vi ber om nåden att få göra gott som dina skapade medskapare. Jesus Kristus, du har gått på vår jord och lever mitt ibland oss. Gör oss känsliga för människors och hela skapelsens lidande. Stärk oss i arbetet för ett värdigt liv, i rättvisa och solidaritet med de som lever och kommer att leva. Heliga ande, modets och självbesinningens kraft, du talar till våra samveten. Trösta oss när vi lider och plågas av ångest. Ge oss oro när vi domnar i bekvämlighetens ro. Skapa om oss till att bli vad vi är. En enda mänsklighet under samma himmel. Amen.